Hej. Det skulle vara spännande att ha en predikan om leviatan. Det obskura djuret eller vad det nu är för någonting som nämns. Gott, Lotta heter jag, är pastor här i församlingen och ska predika idag. Och under hösten så kommer vi ha ett predikotema som vi kallar för Älskade församling. På olika sätt så kommer vi samtala kring och fundera kring det här med församling. Det var ett tema som vi inledde under församlingshelgen förra helgen. På olika sätt. Där jag bland annat talar om några drag i vår kultur som utmanar församlingsliv idag. Till exempel den här starka individualismen som vi har. Eller betoningen på konsumtion och underhållning. Eller vår tendens att leva så splittrade liv. Det gör det lite svårare för oss att ha en god församlingsgemenskap idag. Något som vi kanske behöver fundera kring då det kristna livet är tänkt att leva tillsammans med andra troende som också följer Jesus. Idag så blir predikan lite mer utav ett bibelstudiumstuk på det hela. Där jag tänkte ställa frågan, vad säger Jesus om församlingen? Vi vill ju att Jesus ska vara i centrum i vår gemenskap. Han är liksom vår gemensamma nämnare, den vi samlas runt, vänder oss till och försöker efterlikna. Så vad säger då egentligen Jesus om församlingen? Till att börja med så kan man faktiskt konstatera att Jesus talar väldigt lite om församling. Så det är lite kuggfråga nästan. Den här grekiska termen ekklesia som betyder, eller som vi översätter till församling eller kyrka, nämns faktiskt bara 2 gånger i evangelierna. Och vi ska titta närmare på ett av dessa tillfällen längre fram i predikan. Men jag vill börja med att notera att Jesu budskap främst handlade om Guds rike. Och ska vi se vart det tar oss. I Markus evangeliet, ett av de evangelier som berättar om Jesu liv och verksamhet, så inleder Jesus sin offentliga tjänst med att han förkunnar Guds budskap och säger där i början i Markus 1:15: tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Sätter tonen för det evangeliet, Guds rike är nära. Och när Jesus säger detta, tänker jag att vi behöver förstå att det inte är ett nytt koncept egentligen som han introducerar när han talar om Guds rike. Utan det har sina rötter i Israels långa historia. Jesus, han föddes ju som jude. Så när Gud i Jesus blev människa så föddes han ju in och verkade i ett historiskt och kulturellt sammanhang. Nämligen Israel under första århundradet då. Och judarna under Jesu tid, de levde ju med de här löftena om en messias som skulle komma som en kung. För att etablera liksom ett världsvitt herravälde, Guds frihetsvälde, eller Guds rike. Och många judar hade liksom lite föreställningen att detta löfte innebar att denne messias skulle leda någon form av revolt mot romarriket och befria Israel från deras förtryck och kanske göra Israel till en stor nation igen. Det fanns lite sådana föreställningar och tolkningar av detta löfte. Så när Jesus så börjar sin offentliga tjänst med att deklarera att tiden är inne, Guds rike är nära, här, så har ju kanske delar i alla fall av det judiska folket Jesus säga att nu är den efterlängtade revolutionen här. Nu ska Gud befria sitt folk och upprätta sitt herravälde. Och det intressanta blir ju då att fundera kring vad är det för slags rike Jesus menar att Guds rike är. Och vad Jesus menar att Guds rike är kanske man kan säga visas dels av Jesu karaktär och hans engagemang bland människor. I Markus evangeliet som då börjar med Jesus deklaration att Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Så börjar Jesus faktiskt inte att med ord berätta mer om vad Guds rike är. Utan han visar vad Guds rike är genom att till exempel driva ut demoner, genom att hela sjuka, förlåta synder och inbjuda syndare till gemenskap. För Jesus menar en del att Guds rike är ett uttryck kanske för Guds kraftfulla handlande och frälsande närvaro. Det vill säga det som händer när Gud regerar. Och Jesus, såg man, han fokuserade på människors och individers upprättelse. Så när Gud regerar upprättas människor, både fysiskt, emotionellt och socialt. Socialt frid och helhet etableras. Så man kan säga att Jesus visar att Guds rike har mer med tid än med geografi att göra. Det vill säga när Gud griper in, när Gud regerar, när Guds vilja sker, där är Guds rike. När Guds vilja sker, där är Guds rike. Fader vår, som vi läste här, eller bad tillsammans i början av gudstjänsten, så har man ju den här frasen, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Det många teologer menar egentligen att det är ju samma bön men med olika ord. Man upprepar liksom bönen. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Så Jesu budskap handlar om att ord och handling visar på Guds rike. När Gud regerar och hans vilja får ske, så upprättas det brustna och frid och helhet etableras. Men Jesus, han kallar ju då även lärjungar att följa honom. Att lära av honom och dela gemenskap med honom och med de andra lärjungarna som han kallade. Man kan säga att Jesus skapar lite en form av ny sorts familjetillhörighet. Jag tänkte att vi ska läsa i Markus 3 kapitlet, en liten scen där som utspelar sig, vers 31-35. Nu kom hans mor och hans bröder, alltså Jesu mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom och de sade, din mor och dina bröder är här utanför och söker dig. Och Jesus svarade dem, vem är min mor och mina bröder? Och han såg på dem som satt runt omkring honom och sade, det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. Jesus säger att den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. Man kanske kan säga att Jesus ganska radikalt omdefinierar vad som markerar en form av delaktighet i Guds familj, nämligen att göra Guds vilja. När man läser om Jesu liv i evangelierna så kan man se att Jesus, han intog en rätt så kritisk hållning till Israels ledare. Där han bland annat tillrättavisade den här starka judiska nationalismen. Många judar levde som sagt med en vision om att Guds rike och dess ankomst innebar någon form av nationell och politisk upprättelse av Israel. Alltså mer begränsat till judarna. Men för Jesus så blir ju Guds rike istället en vision om hela mänsklighetens upprättelse. Det Jesus kom för att upprätta Guds ursprungliga intentioner med Israel. Där Israel blir början på Guds upprättelse av hela mänskligheten. Och det kanske man kan tänka innebär en form av ny förståelse nästan vad det innebär att vara Israel. Jesus vill göra alla folk till ett folk. Att alla folk ska göras till lärjungar och bli som en familj som kännetecknas av längtan att göra faderns vilja. Bibelstudium idag. Så Jesu budskap, det handlar ju främst om Guds rike. Och detta budskap om Guds rike, det innehåller också en uppmaning om att omvända sig, eller hur? Jesus sa i början, tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Budskapet om Guds rike innehåller också uppmaningen att faktiskt underordna sig Guds styre. Att göra Guds vilja. Och av dem som omvänder sig och underordnar sig Gud så skapas en form av social gemenskap av lärjungar. Som sedan blir vad som kommer att kallas för församling. Så även om Jesus inte talar jättemycket om församling så finns det med i hans budskap egentligen. När han kallar lärjungar och sen så. Men jag tänkte att vi ska dyka ner i texten från Matteus 16, vers 18-19. Där Jesus faktiskt säger något om församling eller nämner det ordet. Så ni kan slå upp om ni vill. Det här ordet ekklesia nämns ju 2 gånger och det här är ena stället. Och innan de här verserna i Matteus 16-18 så kan man säga att det utspelar sig ett samtal mellan Jesus och lärjungarna. Där Jesus frågar lärjungarna dels vem folket säger att han är och dels vem lärjungarna säger att han är. Och på den senare frågan så utbrister Simon Petrus att Jesus är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus, han gratulerar honom för den insikten som fadern har gett honom. Och sedan säger Jesus följande. Matteus 16 och 18 framåt. Jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Och allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Det här är en jätteenkel text, va? Vi fattar direkt vad Jesus säger, eller? Det är inte alltid vi använder uttryck som helvetets portar och himmelrikets nycklar och binda och lösa, eller hur? Men det är kanske lite krångligt. Så låt oss fundera kring vad är det Jesus säger här och vad säger Jesus om församling här. Det första jag tänker att Jesus säger det är att det är han som ska bygga sin församling. Eller hur? Det är ändå lite värt, tänker jag, att stanna upp och notera att församlingen tillhör Jesus. Vi äger liksom inte församlingen på det sättet, utan den tillhör Jesus. Och han är den som ytterst bygger sin församling. Senare i Nya Testamentet så myntar ju Paulus där bilden av församlingen som Kristi kropp. Det finns liksom ett nära samband mellan Jesus och församlingen. Det Jesus beskrivs som huvudet och som fogar samman alla delar. Jesus identifierar sig med församlingen. Församlingen tillhör honom. Jag tänker att det stora i den här texten från Matteus 16, det är faktiskt att Jesus säger att han ska bygga sin församling på klippan Petrus. I den här texten så ger ju Jesus Simon det nya namnet Petrus som vi känner honom med, som betyder just klippa. Och namnet signalerar lite den roll Petrus kommer att få spela i den tidiga kyrkan. Jesus deklarerar att Petrus kommer vara en klippa som Jesus kommer använda för att bygga församlingen på. Den som är lite nördig kan ju dra en parallell till Abraham som Mattias nämnde här i början. Som, han får ju också ett nytt namn av Gud. Som också signalerar lite den roll han kommer få. Att bli grunden för det utvalda Guds folket Israel. Och så vidare. Och jag tänker att man verkligen ska notera att både Petrus och Abraham var ju långt ifrån perfekta människor. Lite precis som du och jag, tänker jag. Eller hur? Det otillräckliga och bräckliga är ju inte ett hinder från Gud, utan han kan ju använda den som är villig att få betyda mycket i Guds rike. För det är Gud som bygger sin församling. Och det, i det bygget så använder han otillräckliga människor som är villiga att följa Jesus och låta sig formas av honom. Alltså jag upplever nästan mer att det snarare är det brustiga och bräckliga som är nästan mer en förutsättning än ett hinder för Gud när han väljer folk. Och om man tittar på Petrus så kan man ju se senare i apostlagärningarna att det är han som under pingstdagen blir den frontfigur som får stiga fram och predika för de som samlas och undrar vad det är som händer när anden faller där i huset. Och det är uppemot 3000 som kommer till tro när församlingen grundas den dagen. Man brukar säga att pingstdagen är församlingens födelsedag. Och senare så får Petrus också spela en stor roll i att evangeliet kommer att delas över etniska gränser. Där han till exempel i romaren Cornelius hus är med och får bekräfta att budskapet om Jesus inte bara hör till det judiska folket utan till alla folk. Det vill säga att även icke-judar är välkomna som en del av Guds folk. Att Guds rike inte bara innebär Israels upprättelse utan hela mänsklighetens upprättelse. Så Petrus var verkligen en av de personer som Jesus använde i grundandet av sitt församling. Om vi hoppar tillbaka till den här fina texten i Matteus så ser ju Jesus också att döden inte ska få makt över församlingen. Det här med helvetets portar, att den inte ska få makt över församlingen som Jesus ska bygga. Helvetets portar kan man ju säga en metafor för döden. Vad Jesus säger att döden inte kommer kunna svälja den församling som Jesus bygger. Jesus säger ju inte att församlingen inte kommer möta motstånd. Eller hur? Jesus är rätt så tydlig på andra ställen. Att församlingen kommer förföljas för hans skull. Men att den inte kommer svälja församlingen. I Matteus, i slutet av Matteus, så gör han en ganska kunglig deklaration. Han säger att åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Jesus har fått all makt. Döden är besegrad och kommer att slutligen besegras fullt ut. När jag tänker på den här versen så tänker jag ibland på, jag vet inte om ni känner till det kinesiska undret, brukar man tala om ibland. I Kina när missionärer kastades ut där i uppror, så funderar man ju vad hände med församlingen. Och när man kom tillbaka några år senare så upptäckte man, oj, här har det vuxit och svällt ut liksom. Jag brukar tänka på det ibland när Jesus säger, ja men döden kommer inte kunna sluka församlingen. Yes, sista punkten jag vill säga, det är ju den här krångliga texten när Jesus säger, jag ska ge dig, inte Petrus då, himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet till himlen, och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Jesus säger att Petrus ska få ett ansvar och ett förvaltarskap över församlingen och lova Guds ledning när beslut ska fattas rörande församlingen. Att Petrus ges himmelrikets nycklar kan man säga är en bild på ett förvaltarskap som Jesus ger Petrus över församlingen. Och det här uttrycket binda och lösa var termer som användes av bland annat judarnas religiösa ledare för att liksom fastställa vad som var tillåtet och vad som inte var tillåtet. Då sa man att man band och man löste. Så Petrus, kanske man kan säga, ges alltså auktoritet och ansvar att som förvaltare över Guds församling ge liksom riktlinjer för vad som var rätt och inte rätt. Något som ges sen till hela församlingen senare i Matteus evangeliet, som är det andra sammanhang då ordet ekklesia används. Så det som församlingen binder eller löser ska vara löst i himlen. Eller som grundtexten säger, redan har varit löst eller bundet i himlen. Kanske kan man säga att den här texten som är lite svår att förstå, att den indikerar att de beslut som Petrus eller församlingen fattar när de beslutar vad som är tillåtet och inte tillåtet redan kommer vara beslutat i himlen. Det vill säga att Petrus troget kommer förvalta de beslut Gud redan har fattat. Alltså det låter lite krångligt, men man kan tänka att bibeltexten indikerar ett form av löfte om Guds ledning i beslut rörande församlingen. Att det är det Jesus säger här. Om man tar Petrus liv då som exempel, så kan vi tydligt se en sån ledning från Gud i hur evangeliet kom att delas över etniska gränser till exempelvis. Där Paulus via en vision från Gud leds till romaren Cornelius ut, som jag nämnde innan, där han får se hur Guds ande faller över icke-judar och därmed också får vara med och bekräfta att ja, men budskapet är att Jesus inte bara hör till det judiska folket utan till alla folk. Det är ett sådant exempel på en sån ledning där Petrus får vara med och bekräfta något som Gud har tänkt för församlingen. Så Jesus är den som bygger sin församling, och i det här fallet blir Petrus en form av förvaltare i det bygge och lovas Guds ledning i beslut som fattas. Jag går in för avslutning nu. Det blev lite bibelstudium idag. Det är inte alla gånger, men så blev det idag. Jag tänker att Jesus budskap handlar ju främst om Guds rike. Och kanske kan man säga att det hör lite till det stora perspektivet, eller det större perspektivet. Det här med Guds egentligen fantastiska plan att han vill upprätta det som är trasigt och brustet i tillvaron. En konsekvens av det som vi brukar kalla för syndafallet i kyrkan. Gud vill upprätta frid och fred och helhet i alla trasiga relationer. Relationer mellan människan och Gud, människor emellan. Och människan med sig själv behövs ibland försonas. Och även med skapelsen. Gud vill försona allt i Kristus. Gud har liksom en plan att etablera sitt fredsrike på jorden. Att Guds goda vilja ska förske. Och med denna plan som bakgrund så kallar ju Jesus lärjungar till att följa honom. Lärjungar som sedan blir grunden för en församling som han väljer att bygga. Och en församling som han också ger ett ganska tydligt syfte. Bland annat i Johannes evangeliet så säger Jesus så här till lärjungarna innan han stiger upp till himlen. Som fadern har sänt mig så sänder jag er. Det är hans sändningsord i Johannes. Jesus lämnar församlingen med uppdraget att fortsätta Jesus tjänst. Att i ord och handling visa på Guds fredsrike. Att liksom underordna sig Gud och verka och be för att hans goda vilja ska få ske i våra liv, i våra sammanhang, i de situationer vi möter eller hör talas om. Och att liksom vara hans kropp på jorden och fortsätta Jesu verk till dess han kommer åter och kommer etablera sitt rike fullt ut. Det är lite vilka vi är kallade att vara tillsammans. Att vara en del av Guds svar till en värld som ropar efter frid och fred och helhet. Jag tänker att jag stannar där och så ber vi tillsammans innan vi fortsätter gudstjänsten. Ja, Jesus, jag tackar dig för den du är. För det verk som du har gjort och som du gör. Tack Gud för din fantastiska plan och ditt projekt av att upprätta den här världen. Komma med helande och med hopp på olika sätt. Att upprätta frid och fred och helhet. Tack för att det är din vilja för oss och för den här världen. Jag tackar dig Jesus också för att du kallar oss att följa dig. Att vara en del av det du vill göra i den här världen. Tack också för att du gett oss till varandra. Att vi inte kallade att delta i det här själva utan i gemenskap med andra. Jag tackar dig för att det är du som bygger församlingen. Även vår lokala församling här i Citykyrkan. Herre. Och vi ber att din goda vilja skulle få ske i våra liv och i vår gemenskap här. Och att vi under hösten och fortsättningsvis också skulle få fortsätta se hur du bygger din församling. Och hur du på olika sätt använder oss till att vara en del av ditt svar till människor som ropar efter frid och fred och helhet. Så kom helige ande och tala till oss fortsättningsvis den här gudstjänsten. Kom och möt oss på olika sätt. Vi välkomnar dig och det du vill göra. Amen.